Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Podplay.
2, 3, 4. Hej och välkomna till ett nytt fräscht avsnitt av Larm i Minns. Med mig, Daniel Brander.
Och med mig, Tröste Brege.
I den här podden pratar vi om larm så som vi minns dem. Hur kommer det sig, Tröste?
Jo, det gör vi för att berätta om vad vi får vara med om på jobbet. En brandmans verklighet, helt enkelt.
Och idag är det din tur att berätta om ett larm som du varit på. Kan du berätta lite om det?
Det här larmet är ju... Vi säger ju ofta att våra larm är udda.
Mm.
Ett ytterligare larm som är det.
Ja.
Det här larmet var lite läskigt, måste jag säga. Jag blev lite rädd en stund här. Mm. För att jag trodde att det hade gått riktigt illa.
Okej.
Okay. Det är det jag kommer att avslöja nu.
Spännande.
Jag kommer berätta om det här larmet så som jag minns det. Jag kommer även byta ut namn och platser för att skydda de inblandade. Den vanligaste kända brandorsaken i bostäder där någon omkommer är rökning. Det har det varit länge, men att det fortfarande är det känns lite konstigt. Med åren har de flesta jag känner slutat röka. Själv slutade jag röka i samband med min anställning som deltidsbrandman vid 20 års ålder. Det kändes helt enkelt inte rätt att vara rökare och jobba med att bekämpa eld och rök. Det är torsdag kväll och jag ska jobba nattpasset. Ironiskt nog så röker en kollega jag ska jobba med i natt. Conny Nygård. Han måste vara den sista på brandstationen som fortfarande röker. Det är inte långt kvar till pension för honom. Och det är svårt att lära gamla hundar att sitta, som man brukar säga. Kvällen flyter på utan larm och jag hinner med ett fyspass. Att äta middag i lugn och ro. Och göra klart ett par rapporter som jag halkat efter med. Vid 23 känner jag mig nöjd med dagens arbete och drar mig tillbaka till mitt rum på stationen. Jag borstar tänderna, hänger sedvanligt uniformen på stolen i hörnet, ställer klockan och kryper ner i sängen. Det blir en bra natt. Jag får sova ostört och väcks av min väckarklocka 6:30 på morgonen. Jag tittar ut genom fönstret och ser att det är en fin vårmorgon. Solen är redan uppe och folket som passerar på vägen till jobbet ser ovanligt pigga ut. Jag klär på mig uniformen och tittar på klockan. Skönt. Inte ens en timme kvar tills jag slutar och får gå ut i det fina vädret, tänker jag. Mina dagdrömmar om vårsolen avbryts av larmsignalen i högtalarna och jag beger mig snabbt ut i korridoren.
Rio 1, lägenhetsbrand.
Jag åker ner för brandstången och skyndar mig bort till skåpet där mina larmkläder hänger. Det här passet är det jag som kör släckbilen. Dahlström åker rökdykarledare. Jim och Göran åker rökdykare. Och Conny Nygård kör höjdfordonet. Jussi är befäl. Att köra släckbilen är min absoluta favorituppgift. Att få slå på blåljusen och köra den stora lastbilen utan att behöva stanna vid rödljus är precis lika nervkittlande som man kan tro. Trösti, hittar du till Frejvägen? Frågar en röst bakom mig. Det är Jussi som undrar om jag hittar till adressen. Nej, men jag kollar kartan innan vi åker, svarar jag. Oftast så känner jag igen gatunamnet. Men hur jag hittar dit behöver jag dubbelkolla på den stora kartan i vagnhallen. Den här gången är inget undantag. Vi rullar ut genom de stora portarna och börjar åka bort mot Frejvägen. Den ligger rätt så nära brandstationen, så vi har hunnit åka nästan halvvägs när larmcentralen svarar på Jussis anrop och komradio.
Läget på plats är lite oklart,
säger rösten och fortsätter.
Jo, det ska ha börjat brinna i en säng, men det låter som att branden kan vara släckt. Det är personal från hemtjänsten som ringt och larmat och de kommer möta upp er utanför porten.
Okej, säger Jussi. Vi tar inga risker. Förbereder på att det fortfarande brinner, säger han till rökdykarledaren Dahlström. Vi närmar oss den sista svängen och backen som ska ta oss till adressen. Strax efter oss har vi Nygård i höjdfordonet och vi båda dundrar på med blåljus och sirener. Det rör sig en hel del människor på trottoarerna och en del håller för öronen när vi passerar. Vilket nummer var det? Frågar jag Jussi. Nummer 15, svarar han. Sista porten på det här huset, tror jag. Jag stannar släckbilen en bit bortanför port nummer 15 och lägger i handbromsen. Det är bra att ha en bit mellan brandbilen och porten, eftersom det kan bli mycket slang som ska ligga på marken utanför porten ifall det skulle visa sig brinna ordentligt. Men utifrån ser det lugnt ut. Huset är i 3 våningar med balkonger på framsidan och vi ser inga tecken på rök eller brand. Lägenheten ska ligga på första våningen, så vi väljer att ta en slang som finns på en rulle bak i brandbilen till att börja med. Den slangen använder vi normalt bara till bilbränder, containerbränder och liknande. Men den är också smidig att använda när man vill kunna släcka något snabbt. De 3 brandmännen i rökdykargruppen går in i porten medan jag matar på med slang efter dem. Dahlström, som är rökdykarledare, går in sist och före honom går rökdykarna Jim och Gör. Skulle inte någon möta upp oss vid porten, säger Jussi irriterat innan han följer efter dem in i trapphuset. Som chaufför är jag ansvarig för att de får vatten upp till lägenheten. Rökdykarna har tagit med sig ytterligare slangrullar in i trapphuset som jag har ansvar att försörja med vatten, ifall det blir aktuellt. När den gula gummislangen från rullen slutar åka in i trapphuset vet jag att de är framme vid dörren. Jag kollar en extra gång på inställningarna på displayen som styr vattentrycket i slangen. Och allt verkar vara okej. Jag har läget under kontroll och lyssnar nu extra noga på min komradio. Jag vill inte missa vad som händer där inne i trapphuset. Sekunderna går sakta i väntan på besked om hur det ser ut där uppe. Jag är helt ensam framför huset och det är folktomt på gården runt om mig. Det enda ljudet jag hör är brummandet från släckbilens motor. Den är upp i varv av att hålla igång slangens tryck. Jag tittar upp mot första våningen och inspekterar balkongerna noga. Kan det verkligen vara så att det brinner i en säng där inne? Bumlar. Det ser så lugnt ut. De långa sekunderna blir några långa minuter. Fan, vilket tid det tar, tänker jag.
Trösti, du kan slå av pumpen så länge,
säger en röst på radio. Det är Dahlström som pratar.
Det brinner inte i lägenheten.
Behöver ni något mer från bilen, frågar jag. Jag får ett nej till svar han ber mig komma upp till lägenheten för fortsatt dialog. Jag går in i trapphuset och upp för den spiralformade trappan. När jag kommer upp på rätt våningsplan möts jag av en äldre man, iklädd pyjamas. Han ser lätt förvirrad ut. Bredvid honom står Dahlström och en annan man som är klädd i typiska sjukvårdskläder. På hans bröst sitter en namnskylt med en logga som visar att han jobbar inom hemtjänsten. Jag märker att den äldre mannen är orolig och Dahlström försöker lugnt prata med honom om att faran är över. Jag passerar trion och går in i lägenheten. När jag kommer in i hallen ser jag ett kök till vänster, ett vardagsrum rakt fram och ett sovrum till höger. En klassisk tvåa av äldre modell och möbleringen skvallrar om att det även bor en äldre person här. Det luktar starkt om något som brunnit och jag misstänker att det är lätt rökigt i lägenheten utan att jag egentligen ser det. Här inne, säger Jussi som sätter mig från sovrummet. Jag går mot sovrummet och ser att det ligger en madrass på golvet som någon lyft ur sängramen. I rummet finns ett stort fönster som öppnats på vid gavel. Madrassen är av modell större, helt utan sängkläder, och jag kan se att den har ett flertal svarta brännmärken. Jag ser även en större blöt fläck runt ett av brännmärkena.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jim sitter på knä och klämmer och känner på madrassen. Är det lugnt, frågar jag. Personalen från hemtjänsten har släckt en glödbrand i madrassen. Gubben har tydligen för vana att röka sängen, berättar Jussi. Vi behöver bara säkerställa att det inte finns mer glöd i madrassen. Göran kommer in i rummet med en tillbringare med vatten som han hämtat i mannens kök. Han börjar hälla lite på de svarta fläckarna för att se om det blir någon reaktion. Trösti, du kan ta ner slangen och packa ihop den i bilen. Den kommer vi inte behöva här, säger Jussi. Däremot kan du förbereda fläkten. Jag tror att vi måste hjälpa till att vädra lägenheten lite, avslutar han. Jag går ut i hallen och träffar Dahlström som står i dörröppningen till lägenheten. Ska du ner igen? Frågar han mig. Ja, jag ska rulla ihop slangen och förbereda fläkten. Men vad bra, säger han. Jag följer med ner och hjälper dig. Vi går ner för trappan och fortsätter ut genom porten till brandbilen. Dahlström stannar kvar nedanför trappan för att säkerställa att slangen inte fastnar någonstans när jag börjar rulla in den på rullen. Vi samlar ihop den gula slangen som löper ut genom porten och rullar tillbaka den på rullen bak på brandbilen. Dahlström följer efter slangen och kommer sedan ut från trapphuset hållandes i änden. När slangen är fastspänd och Dahlström lägger sin larmjacka i baksätet på brandbilen. Jag stänger jalousiet på skåpet för att sen plocka fram den motordrivna fläkten från ett annat skåp, precis som Jussi bad mig göra. Behöver du någon hjälp av mig innan jag går upp igen, undrar Dahlström. Du kan väl hjälpa mig lyfta ner fläkten från skåpet bara. Sen klarar jag mig själv, säger jag. Vi lyfter ner den otympliga fläkten ur brandbilen innan Dahlström försvinner in i trapphuset igen. Jussi från Trösti, säger jag över radio.
Ja, lyssnar.
Vill du att jag startar fläkten redan nu? Frågar jag.
Nej, vänta en stund. Jag återkommer. Slut kom.
Jag rullar fram fläkten till porten där den sen ska stå och blåsa en stund. Jag hör att Jussi ropar på mig över radion. Lyssna, säger jag.
Du, ser du Nygård där ute någonstans? Jag får inte tag på honom på radion.
Frågar Jussi lite irriterat. Jag tittar upp mot vägen som vi kom ifrån och ser höjdfordonet parkerat en bit bort. Men det sitter ingen vid ratten. Jag kan se bilen, men det sitter ingen vid ratten, svarar Jussi.
Okej, ja, då står han väl någonstans och röker och har säkert glömt radion i bilen. Ja, jag kan snacka med honom senare. Klart slut.
Jag ställer mig några meter från porten och beundrar den fina morgonen. Jag känner hur solen värmer och det enda som stör lugnet är det monotona motorljudet från brandbilen. Behöver brandbilen ens vara igång? Insatsen är ju i princip över och ska bara vädra lite med fläkten, resonerar jag med mig själv. Att stänga av en brandbil när man är på ett larm är inget man bara gör. Bilen behöver vara igång för att många viktiga funktioner ska fungera. Så det är inte ofta brandbilen stängs av när vi är ute och jobbar. I det här fallet känns det däremot onödigt att den ska stå där och låta. Fläkten behöver inte ha brandbilen igång för att fungera ändå, tänker jag. Jag går mot förarplatsen och stänger av brandbilen. Sådär, ja. Jag vänder mig mot solen och kan nu höra hur fåglarna kvittrar. Som om denna morgon kunde bli bättre. I radion hör jag Jussi säga att han vill ha igång fläkten. Jaha, det var en kort stund av tystnad. Fläkten som drivs av en liten bensinmotor är inte direkt tysten heller. Så det är slut på friden. Jag drar i startsnöret på fläkten. Ett sånt där snöre som ofta finns på gräsklippare. Fläkten hoppar igång och snart är vinden på väg upp till lägenheten för att vädra ut den lätta rökdimman. Den motordrivna fläkten är så pass kraftig att man inte behöver bära upp den till lägenheten. Det räcker att den står framför porten och blåser därför. Jag ställer mig så att jag har balkongen till lägenheten vi vädrar ut snett ovanför mig. Så att jag har lite koll. Jag tittar bort mot där Nygård tidigare stått med höjdfordonet och noterar att han har lämnat platsen. Vad bra, då fick Jussi tag i honom till slut, tänker jag. Plötsligt slår något hårt i räcket på balkongen. Ljudet från smällen dånar i hela kvarteret. Och det händer flera gånger i snabb följd. Jag tittar upp mot balkongen och ser hur balkongdörren öppnas och stängs våldsamt mot balkongräcket. Vad fan gör de, undrar jag. Jag backar längre ifrån balkongen för att bättre kunna se vad som händer. Då kan jag se hur lågorna väller över huvudet på Dahlström, som hastigt backar ut från lägenheten, ut på balkongen. Helvete! Det brinner i lägenheten, tänker jag. Det är massor med folk där uppe. Jag behöver hjälpa dem. Jag behöver ha igång vattnet. Och biljäveln är avstängd. Då funkar ju inte vattenpumpen. Då funkar ju typ ingenting. Jag vänder mig om och springer till hytten på brandbilen. Sliter upp förardörren och hoppar in i bilen. Tankarna börjar nu rusa genom huvudet ordentligt. Vad händer där uppe egentligen? Jag måste upp och hjälpa dem. Om det brinner behöver jag få upp minst en vattenslang för att kunna hjälpa dem att släcka branden. Som tur är sitter bilnyckeln fortfarande i tennislåset och bilen startar igång direkt. Jag kastar mig ut genom förardörren med målet att springa bak till ett av skåpen på brandbilen och därifrån rulla ut en slang och fylla den med vatten. Medan jag springer längs med bilen tittar jag upp mot balkongen igen och ser till min förvåning hur Dahlström nu står och sliter i den gamle mannens madrass. En madrass som är helt övertänd. Dahlström, utan larmrock, iklädd bara t-shirt och larmbyxa, lyckas precis få ut den på balkongen. Helvete, tänker jag. Den är egentligen alldeles för stor för att få plats där. Sekunden efter kastar han sig handlös genom lågorna in genom den öppna balkongdörren som snabbt stängs igen. Jag sliter upp jalusiet på ett av skåpen bak i brandbilen. Jag trycker på knappen som sätter igång vattenpumpen. pumpen öppnar även alla nödvändiga ventiler för att släppa ut vattnet ur den stora vattentanken på bilen. Men vänta nu, tänker jag. Kan vi ha sån tur att det bara brinner i madrassen? Då kan ju jag påbörja släckningen här utifrån. Jag är helt ensam bakom brandbilen och det finns inte en kollega i närheten. Det finns inga människor här överhuvudtaget. Men när jag väntar på att bilens automatiska system ska vakna till liv börjar rulla ut slang från rullen. Men herregud, vilken tid det tar. Går det alltid så här långsamt för bilen att bli redo? Frustrationen känns i hela kroppen. Jag plockar upp stråröret från marken och går med bestämda steg mot balkongen. Nu ska den här branden släckas. Jag öppnar stråröret och förväntar mig en kraftig stråle som ska dränka balkongen med vatten. Besvikelsen är stor när vattenstrålen visar sig vara så svag att den knappt når upp över räcket. Den här strålen kommer inte släcka några bränder. Den gamle mannens madrass brinner för fullt och lågorna börjar också släcka balkongen ovanför. Men varför händer inget? Skriker jag ut frustrerat och vänder mig mot brandbilen. Jag kan på håll se på displayen att automatiken inte riktigt verkar hänga med. Vattentrycket är för lågt och systemet verkar inte ha några planer på att höja det. Det är ett känsligt system som behöver göra saker i tur och ordning. Något som är till fantastisk hjälp när allt lirar. Men så är inte fallet nu. Jag har nog mest dragit och slitit i grejerna när jag startade igång alltihop. På grund av stressen och oron för mina kollegor. Vilket är något systemet inte gillar. Det har gått för fort. Jag springer till bakskåpet och trycker på knapparna bredvid displayen för att manuellt få liv i grejerna. Och äntligen börjar vattentrycket sakta stiga. Vad fan är alla? Någon borde väl ha kommit ner vid det här laget, eller? Säger jag högt för mig själv. Jag springer tillbaka mot balkongen och öppnar stråröret som jag fortfarande har i handen. Trycket är betydligt bättre och vattnet slår mot balkongtaket och skvätter sedan ner på madrassen. Jag plockar upp min radio i fickan och ropar på Jussi. Innan Jussi hunnit svara flyger Jim ut genom porten. Fullt påklädd med brandkläder och med andningsmasken på ansiktet. Han ser panikslagen ut i ögonen och tvärstannar framför mig. Ta den här, säger jag och stänger av stråröret jag har i handen. Utan att säga ett ord tar han stråröret och vänder sig om och springer tillbaka in i trapphuset. Uppför den spiralformade trappan. Jag matar på med slang efter honom, men jag tittar upp mot den brinnande balkongen. Mitt släckförsök har inte haft mycket effekt och branden härjar vidare. Den svarta röken sprider sig längs fasaden upp mot den molnfria himlen. Han får fan skynda sig att släcka den här branden innan den sprider sig till grannen ovanför, tänker jag.
Jussi lyssnar.
Hör jag plötsligt på min radio. Vad händer där uppe? Behöver ni mer grejer? Vad ska jag göra något? Ropar jag stressat in i radion. Det blir tyst i några långa sekunder.
Nej då, det brinner i en madrass på balkongen och Jim är här med vattnet nu så vi kommer klara oss fint.
Säger Jussi med en lugn röst.
Men slänger han av fläkten ett tag?
Fan vad han låter lugn, tänker jag. Det brinner ju som satan där uppe. Då ser jag balkongdörren öppnas och vattenstrålen kommer snabbt efter. Jim vispar runt med vattenstrålen och slår enkelt ner lågorna. Och det som nyss var en kraftig brand är snabbt släckt. Efter en stund vinkar Jim ner till mig och jag förstår att han är klar med vattnet för tillfället. Jag trycker på några knappar på displayen i bakskåpet och bilens system börjar snart jobba. Motorvarvet på bilen börjar gå ner och det pyser i ventilerna som stänger igen. Jag tittar upp mot balkongen och ser Jim lutandes med armbågarna mot räcket, som om han har varit med om något ansträngande. Våra blickar möts och han skakar lätt på huvudet. Eftersom allt händer så plötsligt så har han och jag inget radiosamband. Så vi kan bara stå här och titta på varandra. Jim är också iklädd skyddsmasken så jag skulle inte höra honom ropa ändå. Vad fan har vi precis varit med om? tänker jag förvirrat. Jag samlar mig så gott jag kan, går in i porten och upp för trappan mot lägenheten. När jag kliver in i lägenheten ser allt ut precis som det gjorde när jag var här sist. Jussi och Dahlström står och småpratar lite i hallen och ambulanspersonalen sitter fortfarande med den äldre mannen i köket. Det ser ut som att inget har hänt här. Jussi signalerar att jag kan fortsätta in i vardagsrummet. Där inne ser jag Jim stående strax innanför balkongdörren. Han tittar ut genom fönstret i dörren som att han begrundar vad som händer där ute. Hur går det, frågar jag. Jag tror att det är släckt, säger Jim med en lättnad i rösten. Dahlström kliver in i vardagsrummet och kommer fram till oss. Vad fan hände, frågar jag. Ja, det var helt sjukt, säger Dahlström. Vi skulle bara bära ut madrassen på balkongen när den började brinna från ingenstans. Vi hade precis kommit ut från sovrummet in i hallen när den plötsligt antände, fortsätter han. Det måste vara fläkten, säger Jim. Fläkten, frågar jag. Det måste ha funnits glöd i madrassen som fick lite extra syre när vi kom ut i vinddraget i hallen, spekulerar Jim. Det gjorde nog inte saken bättre att madrassen är typ 30 år gammal. Torrare madrass får man leta efter, tillägger Dahlström. Jag tittar runt i rummet och blir förvånad över att det inte finns ett spår efter dramat som precis inträffat. Vi måste ha varit sjukt snabba, säger jag. Det finns ju inga tecken på att något har hänt ens. Det är en gardin vid dörren som är lite svedd. Men annars tror jag att vi klarar oss, säger Jim medan han tar av sig skyddsmasken. Hur är det med gubben? Han måste ha blivit chockad, undrar jag. Varken han eller ambulanspersonalen verkar ha märkt vad som hänt. Så det är nog lugnt, säger Dahlström. Jussi kommer också in i vardagsrummet och stannar framför balkongdörren. Han studerar balkongen genom fönstret i dörren en stund medan vi andra tittar på i tystnad. Den halvt upprunna madrassen ligger i en svart hög på balkonggolvet. Bra jobbat, grabbar, säger Jussi och vänder sig mot oss. Det här gick ju ändå rätt så bra med tanke på vad som hade kunnat hända. Ni kan börja plocka ihop slangen. Vi kommer snart att åka härifrån. Han ser sig funderande om innan han fortsätter. Jag har några telefonsamtal att göra när vi kommer tillbaka till brandstationen. Och jag tror att jag kommer behöva förklara ett och annat till våra chefer innan jag går hem idag.
Ja, Trösti. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Det var ju helt overkligt egentligen. Jag skulle ju precis gå hem. Så får vi det här larmet. Och vi kommer ju dit och det är ju lugnt. Det är ingen drama där.
Nej.
Så jag får ju bara uppgift att packa ihop bilen och stå där nere och liksom lyssna på fågelsången.
Tänker att snart är det dags att åka hem.
Snart stämplar vi ut.
Mm.
Och så helt plötsligt brinner hela balkongen där.
Ja.
Och det läskiga var ju min kollega då, som Dahlström, som kommer först ut med madrassen efter sig, så ja, att säga. Han försöker dra ut den. Medan då Jim skjuter på inifrån. Det såg obehagligt ut alltså. Ja. Jag trodde att nu kommer han bränna sig.
Det måste ha sett komiskt ut där också. Man...
Ja, så i efterhand, men där och då, nej.
Nej.
Men nu kan det ju se lite komiskt ut eftersom vi vet att det gick bra.
Ja.
Men där och då, så, för jag trodde ju typ att lägenheten brinner. Eller det, är ju, det kan inte bara vara madrassen.
Men vad gick genom ditt huvud egentligen, Trösti, när de plötsligt kommer ut med en brinnande madrass?
Alltså det kändes ju för det första som att nu ligger jag ju efter här. Vad är det som har hänt liksom?
Ja.
Och varför har jag packat ihop hela bilen och stängt av den?
Den är ju klar liksom.
Ja, den ska ju, vi ska ju åka nu.
Ja.
Jag fattar ju inte hur är det möjligt att, vem har tänt på den här madrassen?
Ja.
Ja, det var helt snurrigt.
Det var ju lugnt nyss.
Ja, det var helt snurrigt. Det var ju någon glöd kvar i madrassen. De bestämmer sig för att så här, ja men det kanske inte är bra om den här madrassen ligger kvar i rummet.
Nej.
Det kanske är bättre om den är på balkongen. Ja. Ifall någonting händer.
Mm.
Det luktade lite mycket om den. Alltså det var så här, ja men vi bär ut den.
Bra val.
Och då har vi ett luftflöde som går igenom lägenheten.
Trycker upp mycket syre.
Ja, men det är väldigt mycket syre som vi skjuter till.
Mm.
Som helt plötsligt går in i den här madrassen som är då torr som liksom...
Fnöske.
Fnöske, den är säkert jättegammal.
Mm.
Och helt plötsligt bara, varsågod, här kommer syre, nu brinner vi liksom för fullt. Så att de sa att det var ju bara från ena sekunden till den andra så brann ju hela madrassen. Det kanske inte är det stoltaste ögonblicket i brandkårs historia, om man säger så.
Nej, men så är det.
Jaja.
Och sånt händer.
Det gör det.
Hur gick det för gubben och hans lägenhet då?
Alltså, det är också det här som gör att jag faktiskt kan berätta den här historien, känner jag.
Mm.
Det gick ju väldigt, väldigt bra. Det blev ju inga skador på lägenheten.
Nej.
Det var någon gardin som fick lite. De var ju väldigt, väldigt snabba grabbarna här.
Ja.
Och agera. Och agerade rätt. De bestämde sig för att den här ska ut. Mm. Det är det vi kan göra här och nu. Så det var ju väldigt, ur den synvinkeln, väldigt proffsigt.
Ja.
Och han här märkte inte ens av det här. Det känns ju ändå bra.
Men det här med rökning inom brandkåren, tror jag. Det här är lite kul att ta upp det här.
Ja, det här vittnar ju också om att det här larmet hände ju inte igår, så att säga.
Nej, verkligen inte.
Det här är ju en tid då, ja men det fanns ju brandmän som rökte. Jag tror inte det, jag har ingen kollega idag som röker i alla fall.
Jag kan nog inte komma på en enda kollega i hela vår organisation som jag vet röker.
Nej, jag tror inte det är så vanligt längre. Men då hade vi ju, ja, min kollega där, han rökte ju fortfarande.
Ja.
Det var ju alltid lite spännande att se honom tända en cigarett liksom, i de här brandkårskläderna.
Ja.
Vilket också idag så hade man ju inte ens fått göra det, tror jag.
Nej.
Nej. Men då fick man det.
Nej, men jag tycker att det är bra att folk har slutat upp med det.
Ja, men det passar kanske inte in i våran kultur riktigt och vårt jobb.
Så vet vi vad som kan hända med det också.
Ja.
Vad tänker du då när du blickar tillbaka på larmet?
Nej, men det är väl tur att det gick bra, och jag tänker också på befälet Jussi och hur han fick nog förklara sig lite för sina chefer varför det var en brinnande madrass på en äldre herres balkong.
Mm.
Men det gick ju bra.
Slutet gott, allting gott.
Ja, exakt.
Jag har kollat i mejlen.
Okej, vad hittar du där?
Jag har hittat ett jättebra mejl här från Ebba. Hon ställer ett par frågor här. Stenkastning mot utryckningsfordon har väl tyvärr blivit en del av er vardag. Hur ofta inträffar det? Och hur hanterar ni det? Har du varit med om stenkastning mot en brandbil, tror du?
En gång faktiskt. Stenar slash grus skulle jag nog säga.
Ja.
Ja, men en gång. Och vi valde ju att avbryta. Vi höll på att släkta en container.
Mm.
Vi valde att avbryta det jobbet och åka därifrån. Vi visste inte riktigt var stenarna kom ifrån. Det var väl det som kanske var det mest obehagliga. Så att min erfarenhet är inte att det är någon form av vardag.
Nej.
Det här beror ju också kanske på var man jobbar, jag vet inte. Men för mig är det här absolut inte vardag, och som sagt har hänt max en eller två gånger under mina år.
Ja, precis. Jag skulle nästan säga att jag har aldrig varit med om en stenkastning
bra.
Mot våra fordon. Jag vet att kollegor har varit det i landet.
Absolut.
Och det händer kanske oftare när det liksom är någon form av demonstrationer och sådana här saker.
Det är såklart för jävligt att det händer.
Ja, det är fruktansvärt. Mm. Det jag däremot skulle vilja lyfta upp med den här frågan är ju att det har ju skrivits väldigt mycket om sådana här saker i vissa områden som vi jobbar i ibland. Min erfarenhet är istället att när vi kommer till platser, exempelvis en lördag natt på en bilbrand, jag har ett väldigt bra minne av det här. Vi kommer till ett ställe som ska vara ett utsatt område.
Mm.
Vi har lite grann det här, vad möter vi när vi kommer fram? Polisen säger på radion att det är mycket folk på platsen, det är stökigt. Den informationen får vi på vägen fram.
Mm.
Men när vi kommer fram till platsen, bilarna brinner, så är det helt tvärt emot. Folk springer runt och vill skjuta undan andras bilar som kan börja brinna.
Mm, just det.
De frågar om vi vill ha hjälp och dra ut slangar och väldigt tillmötesgående. Så där fick jag en helt annan bild av det här området. Alltså, det är ju inte alls som mina fördomar var.
Mm.
Man ville hellre hjälpa till liksom.
Jag vill inte förringa dåliga upplevelser från andra kollegor. Om de har varit med om hot eller stenkastning eller, så är det såklart för jävligt.
Ja.
Men vi båda har ju jobbat i flera områden som är så kallade utsatta områden.
Ja.
Och det jag har aldrig känt mig otrygg.
Nej.
Men det är ju min upplevelse.
Precis.
Jag kan bara tala för mig själv.
Ja. Och hur vi hanterar i sådana fall, ja, det är väl egentligen att vi får helt enkelt backa därifrån. Vi har ju rutiner för det också.
Mm.
Att vi kanske inte använder vår snabba slang som sitter fast i bilen, utan vi kanske tar en slang som vi kan koppla loss och åka liksom. Det är väl det.
Mm.
Då kommer jag till fråga två då. Jag var för flera år sedan bosatt i ett hus precis bredvid ett hotell med bar längst ner. Hur det hände är en för lång historia, men hotellet brann ner och en gäst på hotellet avled. Det ska sägas att gästen jobbade som brandman i sitt hemland. Branden spred sig även till mitt hus och typ allt jag hade i huset förstördes. Jag har sedan dess känt mig skyldig för att jag klagar över mina ägodelar när en familj förlorat en anhörig och brandkåren har förlorat sin kollega. Är det något ni kan känna? Fasen att vi inte kunde komma lite tidigare.
Ja.
Jag måste ju först och främst säga att oerhört tråkigt att någon avled.
Ja, verkligen.
Och sen, det är ofta jag känner att fasen att vi inte kom tidigare.
Mm.
Redan när larmet rings in så kan vi ju vara sent på bollen liksom.
Ja, alltså vi kommer ju ofta sent.
Ja.
Av naturliga skäl, tyvärr. Och det är klart att man kan känna skuld för det. Och det gör man ju. Även om det kanske någonstans är helt ologiskt.
Ja.
Jag kan ändå tycka att hon inte behöver känna sig skyldig över att hon känner att hon har förlorat sina saker.
Nej.
Man kanske kan känna två saker samtidigt.
Ja, absolut. Hennes känsla är, ska man inte förringa.
Nej, men
hon har förlorat det hon ägde.
Ja.
Och sitt liv och sina minnen. Så att, att hon känner sig skyldig, det ska hon absolut inte göra. Det var ju inte hennes fel att det här
Nej.
Började brinna. Och inte hennes fel att någon avled heller.
Nej.
Det är lite grann som ett larm som jag kommer dra under säsongen här. En tomtägare var orolig för sitt staket som hade gått sönder.
Just det.
Klart hon kan vara orolig för det.
Ja.
Det är ju ändå hennes känsla där och då.
Ja.
Det var det jag hade idag i frågebanken helt enkelt.
Slut.
Slut för idag. Du har lyssnat på Larm vi minns. En brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss också på sociala medier. Larm vi minns på Facebook och på Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Att stå i duschen när larmet går är fruktansvärt. Det är varken roligt eller enkelt att torka sig och klä på sig under stress. Jag harvar mig ut ur duschen och plockar snabbt upp personsökaren. Prio 1 larm, brand i byggnad. Rökutveckling från bensinstation. Läser jag på skärmen.
Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.